Det är välsignat att få dröja vid skriften i dessa tider när allt är så osäkert och föränderligt och vi vet inte från den ena dagen till den andra, eller i alla fall så vet de inte det på högre nivå, men när vi går till högsta nivå så vet vi precis. Det är oföränderligt. Gud är oföränderlig, han skakas inte. När världen skakar och det som inte klarar av det faller, så finns det en som står kvar, det är vår Gud. Han har skapat allt och han rörs inte utav detta. Utan tider och stunder som han i sin makt har fastställt, de gäller fortfarande. De är inte försenade eller framskjutna. Halleluja! Vår Gud, han har allt i sin hand. Så var vi gott mod, även om det är tråkiga tider, alltså man blir less, såklart. Men var vi gott mod, för han har besegrat världen, honom som vi tillhör. Det är stort. Och vi ska läsa och titta vad Bibeln säger om de andliga nådegåvorna, så har vi ju bjudit in den heliga ande här till att tala genom ordet, att levande göra ordet för oss så att vi förstår det, och kanske att det är någon liten twist på saker och ting som inte egentligen jag säger, men som du hör kanske i det jag säger eller när vi läser skriften, som den heliga ande vill mana just dig i. Därför vi är unika, varenda en av oss. Gud har lagt ner speciella gåvor och sen har han lagt ner lite olika gåvor för olika tider hos oss var och en. Men han har lagt ner saker i våra liv. Och framförallt så har han gett oss den heliga ande som gåva. Vilket gör att på den grunden så har vi ju tillgång till alla nådegåvor och alla gåvor och allt det som anden ger. Därför det är inte någon av oss, inte den starkaste helande predikant äger helandets gåva. Utan allt kommer ifrån anden. Samma ande som bor i dig och mig. Det är Jesu ande som bor i oss. Därför så har vi tillgång, och Gud kan, den heliga ande kan få använda oss i precis vilken som helst av de här gåvorna när tillfället ges. Och sen kan det ju vara så där att det är några som man på något sätt har någon särskild lite dragning till, eller som man märker att men här flödar det liksom lite lättare för mig. Ja, men då är det någonting som Gud vill att du ska använda. Alltså han fördelar sina gåvor åt var och en, så samtidigt som det inte är våra gåvor så finns det en del, precis som i en vanlig verktygslåda. Om du öppnar den så finns det ju, ja, alltså jag är inte särskilt duktig på det här med snickeri, så jag är ute på lite så, men jag tror ni förstår, det finns en hammare, det finns en såg, det finns någon skruvmejsel och det finns lite, ja, men lite olika sådana där grejer. Och såklart att den som... Ja, men som jag är inte otroligt bekväm, nu är inte det så svåra verktyg, men jag kanske inte är jättebekväm med alla verktyg. Kanske är någon som jag känner mig lite mer bekväm med. Ja, men den, alltså man lurar mig inte på sågen liksom, den är jag bra på. Där flyter det på lite extra, sen jag kan visst slå, men det blir lite märken runt omkring med hammaren. Ibland så gör det ont på tummen, men det är klart att spiken kommer ner. Alltså ni fattar, i en verktygslåda så kan man vara olika bekväm med olika saker. Och en del tar man lite lättare och lite mer gärna. Och så är det med andens nådegåvor också. Det finns en, Paulus han nämner ju på lite olika ställen många av de här gåvorna. Och det gör han ju för att visa lite grann vad som finns. Men samtidigt så är det så att några av oss kommer att ha speciella gåvor som vi känner. Ja, men den här är jag lite mer bekväm i, eller här är det, märker jag att den heliga ande ofta använder mig. Och då ska man ju fortsätta med det. Alltså i det där, något slags andligt självförtroende. Fast det är ju inte, alltså det är inte förtroende för mig själv. Men det är att jag vet att han använder mig i den här gåvan. Så att jag känner mig trygg i att det är Gud som använder mig. Det är ju ingen av oss som kan använda de här själva. Då blir det ju kötsliga gåvor. Men det som anden ger kan vi få vara med och använda. Och jag vill också börja där du började, Sivert, i första Korintbrevet kapitel 12. Då i första versen så säger han ju bröder, men det är ju syskon när man tittar noga på ordet. Så det är ju inte speciellt bara för män, utan syskon, jag vill inte att ni ska vara okunniga i fråga om de andliga tingen. Och här kan man då lägga till, eller rättare sagt titta på, i fråga om de andliga tingen. Det som står där, det är ordagrant så är det om det som kommer utifrån anden. Alltså det som kommer från den heliga anden. Jag vill inte att ni ska vara okunniga av det, om de saker som anden för fram, som anden verkar fram i era liv. Alltså det var viktigt för Paulus att skriva det. Det var viktigt för församlingen att veta, ni ska inte vara okunniga om det som tillhör anden. Därför det är en nyckel. Det är en nyckel för livet. Inte bara för personlig del, men det är det också. Men för livet i församlingen. För livet i Kristi kropp. Med de här olika gåvorna. Så jag vill inte att ni ska vara okunniga om det där som anden bär fram i församlingen. Och så står det ju naturligtvis att hos var och en då så uppenbarar sig anden så att den blir till nytta. Och sen så räknar ju upp, som vi sa, han gör det på lite olika ställen. Men han gör det här. Den ene får av anden ord av vishet. Den andra ord av kunskap. Genom samma ande. Alltså det är inte olika, det är samma ande. En får tro genom samma ande. En får gåvor att bota sjuka genom samma ande. En annan att utföra kraftgärningar. Och en får gåvan att profetera. En annan att skilja mellan andar. Skilja mellan andar. En får gåvan att tala olika slags tungomål och en annan att uttyda tungomål. Och allt detta verkar en och samma ande. Som efter sin vilja fördelar sina gåvor. Det här som han nu då listar upp. Ibland, jag vet inte riktigt hur jag ska säga det. Men när vi tittar på helheten. När Paulus talar om gåvor. Så finns det ju de här då som är. Ja, det står nådgåvor. Men det är mer utifrån där anden manifesterar sig. På ett särskilt sätt vid ett särskilt tidpunkt. Liksom. Att man kände, ja, men det där tilltalet ifrån anden, det var liksom anden kom över, det blev som en manifestation. Eller det där helande undret, pang, en helig ande kom och det blev. Men det är ju inte det enda som tillhör anden. Utan anden har också andra saker som man kallar de motivationsgåvor ibland. Vi ska titta lite grann på det också idag. Det blir ju lite skumma här och där kanske. Men ändå, det är ju gåvor. Som också är nådegåvor men som är mer utifrån den personlighet som anden har gett oss. Men det är fortfarande anden som verkar i oss och det är genom anden som vi på något sätt får verklig tillgång till det. Men det är lite av ett annat slag. Medan det andra är mer där anden manifesterar sig så är det här någonting som mer vilar och är pågående så att säga. Utan att man känner ett starkt andens tilltal. Och där har vi då gåvor som att leda till exempel. Eller att ge gåvor. Eller att vara en uppmuntrare. Eller de här. Det här är ju sådana som också är i anden. Men som ligger kanske ändå lite mer i det som Gud har gett oss. Utav naturlig egenskap. Men som anden använder. Sen vill jag säga också att när vi pratar om de andliga nådegåvorna. Och när vi kommer in på det här, så det finns en bredd. Men det som är kanske egentligen det allra viktigaste, det är ju inte teorin kring andliga nådegåvor. Det är bra för oss att kunna läsa vad Paulus har skrivit för att det ska kunna öppna våra sinnen. Men det är inte så att den här listan som man har skrivit, det är, ja, den gåvan är där, den fungerar bara så. Sen kommer nästa gåva, den är bara att hela. Sen kommer nästa gåva. Det verkar inte vara som någon uppräkning han gör över att de här gåvorna finns att tillgå. Så pekar ut några stycken och försök dem. Det verkar inte så när man tittar på helheten, utan det verkar som att här har ni liksom, det är mer utifrån, här är några smakprov. Är ni med? Några smakprov på vad anden kan ge och vad anden kan göra. Men här emellan så är det ett enormt stort spänningsfält av vad anden gör, som har att göra med livet i den heliga ande, mer än att fokusera på enskilda gåvor. Ja, men låt mig ta, det är i alla fall ett nytt exempel, även om det inte kanske är ett sådär otroligt tydligt exempel, men så vill jag ändå dela det, bara för att plocka in det i vardagen lite. Jag och min fru, det är snart 20 år sedan vi gifte oss, och då hade vi vår fest på Hoks herrgård. Och då var det så att nu så började det närma sig då, och då så bjöd min svärmor ut oss dit på dygn, och vi skulle få vara lite på spa och lite, ja, det var så fint och så bra, så trevligt på alla sätt och vis. Och så kommer vi ju in där på spa, och det var ju ganska mycket folk där, och Malin, hon var på någon massage där då, det är min fru. Så jag visste ju inte riktigt var jag skulle ta vägen, och det är ju lite speciell stämning ändå. Jag vet inte hur ni upplevde, men när man kommer till de här olika sparställena så är det ju liksom lite andlighet som gärna rör sig där. Så jag kände att jag går in i den där ångbastun lite, och så satt och bad i tungen lite grann för mig själv, så där lite stilla. Och det var en kvinna i 60-65 års åldern som var där inne redan när jag kom in. Man nickar ju artigt så där, så satt jag med och så bad lite grann så där, och sen vi satt en stund, och sen så nickar man ju lite och säger, ja, liksom, brukar du gå hit så här, och så samtalet gick igång, och ganska snart så kommer det ju då in att vi hade gift oss där, men att jag är ju pastor, och och sen kommer hon, jag får ju komprimera det såklart här för det var ju jättelänge, och så berättar hon ju då om att hon hade kronisk migrän. Och jag bara känner en sån maning här inne att den helige ande säger att du ska be för henne. Be för henne. Be för henne. Och jag känner att jag måste lyda det här. Så jag säger till henne att jag hoppas att du inte tycker jag är framfusen nu, men jag tror ju på Jesus, jag tror ju på bön. Så jag undrar om jag skulle kunna få be för dig i Jesu namn att du ska bli frisk ifrån den där kroniska migränen. Och då är det liksom som att dra ut en propp, och då kommer det fram. Ja, men hon var uppvuxen i Ekumeniakyrkan, och sen gick det någonstans lite snett, och det var lite besvikelser, och det var lite på, under resans gång, och hon kände sig inte bitter, men det är klart att hon hade, hon var sårad och lite så här, hade nog lite jobbigt så, och halkat vid sidan. Men så hon berättade liksom hela livet där, och jag förstår ju att det här var inte bara att vi råkade träffas där inne, sen att dessutom kunna få sitta in i den där bastun under så lång tid som det här tog, och ingen kom in och störde. Det var ju ett under i sig. Och sen på slutet så kände jag att nu var jag så varm, så det här var verkligen att lida för Kristus, men vi fick ju göra det, och det var ju inte så farligt. Men jag fick... Och sen när vi skulle till och be precis, då kommer det in folk. Och ja, men då kände jag kanske ändå att ja, men det kanske inte riktigt var läge. Men jag sa att jag måste nog gå ut nu ändå. För att, så, ja. Så, men då säger hon att ja, men gör det där du skulle. Och sen så när jag kom ut utanför mig så gick hon fram igen. Ja, jag tror att när jag vaknar imorgon då tror jag att det är borta. Ja, så det ska vi be. Vi vet att Gud förmår. Och sen vet jag faktiskt inte hur det gick. Vi bytte inte riktigt kontaktuppgifter och sådär. Men jag känner att det där är Gud. Alltså det är, jag höll på att säga lite slarvigt, det är inte mitt problem. Det är Gud, men eftersom jag förstår att Gud hade sammanfört detta. För det var ju ingenting jag hade planerat. Jag var ju där för att ha det skönt. Men Gud hade satt henne där. Det var ju så uppenbart att det här var något som Gud hade förberett. Och då tänker jag, då ber jag bara vara helad i Jesu namn. Och sen får ju den helige ande ta och gå in i de orden som jag har talat ut. Det är inte jag som kan krydda mina ord. Det gör ju den helige ande när jag talar ut orden, var helad i Jesu namn. Och det var ju från hjärtat, var Gud. Visa henne att du inte har glömt bort henne. Nu i helgen så var vi ute. Vi hade ju en liten satsning. Vi var ju 5 frikyrkor tillsammans. EFS regionalt var huvudman för det. Och så var ju en grupp som heter Hope for this Nation var där. Och så var Berit Simonsson, kanske ni känner till, var där. Och sen skulle Staxet ha kommit också, men han fick lämna återbud, så Hans Weichport var där. Och så det var lite seminarier den dagen, men så gick vi ut där också på kvällen. Och jag ska villigt erkänna att så pass är jag ändå att det inte är jättebekvämt att gå fram till någon på stan bara helt rakt upp och ner och börja liksom få någon ingång där och prata om Jesus. Jag är inte jättebekväm med det ännu, men jag känner att jag vill ju bli det. Jag vill ju att det ska vara naturligt för mig att kunna gå fram till precis vem som helst, när som helst. Och det hade jag gärna gjort också om jag hade fått tilltal. Men när jag inte ens tycker jag får tilltal, utan bara gå på bibelordet att Gud vill att alla människor ska bli frälsta. Och när det står att evigheten ligger i alla människors hjärtan. Att alla människor är skapade till Guds avbild. Ja, men då finns det någon grund ändå att kunna gå och möta människor på något sätt. Och där var det vid två tillfällen som var ändå lite speciella. Vi gick fram till några tjejer där på en parkbänk, jag och en präst. Man pratar lite och så, det här blir jättesnabbt och kortfattat. Men så frågar då min kollega där, säger, ja, är det någon av er som har ont någonstans i kroppen eller sådär? Så skulle jag gärna vilja be för er. Nej, det var ju ingen som hade ont. Men så fick han ändå tilltal från helgen. Alltså det är inte någon som har ont i foten av er. Och då är det en av tjejerna som pekar, jo, hon har det. Och så ber vi. Blev vi där och ja, men det kändes lite bättre. Det var kanske inte så att det bara small till och att sen var hon uppe och studsade, men det var lite bättre. Vi bad en gång till och sen sista gången så var det till och med så att han sa det här, att men kan inte ni, vi ska ju inte lägga händer på, men ni gör ju det ändå, kan inte ni lägga händerna på och henne och säga efter mig att var helad i Jesu namn. Är det okej med? Ja, absolut, säger de. Så de lägger händerna på sin kompis och så ber de var helad i Jesu namn. Och sen så är hon är uppe och springer efteråt. Jag vet inte om det var totalt borta, man var uppe och sprang efteråt och sa att det liksom kändes bra och så där. Och sen så gick vi en liten sväng till och så träffade vi två killar som var ute och gick med hunden. De var väl så där strax efter konfirmationsåldern och vi började prata lite med dem vi går till kyrkan, alltså vi är kristna, vi går till kyrkan här. Ja, men vad bra. Och så är det någon då som får någonting ändå och säger, ja, men tror ni på Gud då? Vet inte riktigt, om jag ska vara ärlig, säga. Nej. Så får vi prata lite och så får en av sig tilltal igen och säger, Alltså är det så att någon av er eller så går och bär på entreprenörskap i ett hjärta? Och då får bli ögonen stora som te för båda två. Ja, det gör vi båda två, säger de. Vi går ekonomisk linje och vi går och drömmer om det här. Så, ja, jag bara upplevde att Gud sa att ni ska få använda det för hans rike. Så. Och du vet, ja det här gick rakt in i hjärtat, säger den ena då. Så frågar, får jag välsigna er i Jesu namn innan vi går? Ja, får du göra. Så bad och välsignade dem i Jesu namn och så gick de därifrån. Ja, men den helige ande är på riktigt. Det är ju inte bekvämt, men det handlar någonstans om att göra det. Och det är ju inte för att få ett bra vittnesbörd att kunna dela. Det är ju Faderns kärlek som driver oss. Och att den får ta plats, det är ju det Paulus skriver. Jag ska visa er en väg som vida övergår alla andra vägar. Om ni vill använda nådegåvorna, om ni vill komma ut i tjänst i den heliga ande, så finns det en väg som, alltså det finns ingen av de andra sätten att tänka eller att göra att liksom, som överträffar den här vägen. Den vida överträffar de andra vägarna, och det är kärleken. Om Faderns kärlek bor i er, att kärleken tvingar mig att gå ut och möta människor. I alla fall så börjar den tvinga mig ut att gå ut på stan bara för att se. Är det någon som du i alla fall vill ge mig tilltal? Jag är inte så frimodig än, Gud. Du vet att jag har svårt att bara gå fram till vem som helst. Men Gud, du kan väl ge mig tilltal till någon i alla fall. Och jag ger mig inte, jag kommer gå ut. Tills du ger mig någon att få med din kraft möta. Och att det får vara inte bara ord. Men du kan använda mina ord också, helig ande. Men att det kan få vara helig andes kraft. Som får bevisa. Och helt plötsligt så får man deras öron. När någonting händer. Då får man deras öron. Och det var, säg att det var 7, 8, 10 ekipage, man får säga. Så vi gick ut, vi var 5 stycken i vår grupp. Och säg att det var 10 stycken som vi ändå mötte. Någon var själv, några gick i par, några var till och med 4 och sådär. Men som vi mötte. Och vet, inte en enda var avvisande när vi sa att vi kommer från kyrkorna här i Kalmar. Inte en enda var kyrklig och sa, ja men det där kan ni ha för själva. Alla lyssnade. Alla. Och då när jag frågade, får jag välsigna dig i Jesu namn? Alla sa ja, som jag frågade där det var, liksom var läge. Och det var, säg att det var 5 stycken eller något som vi pratade med. Så. Och jag såg ju allt ifrån att några blev otroligt berörda. Som bara sög åt sig. Som en stund innan hade sagt, nej men jag tror inte på något. Alltså den helige ande, han vill använda dig. Han vill använda dig. Och det är så mycket mer, utan att låta tråkig mot detta, men det är mycket mer än en lista på gåvor. Det är så mycket mer, det är ande och liv i vardagen. Det är inte så noga vad vi kan bocka in det som hände. Vad var det där för, var det något tilltal jag fick med den där kvinnan i bastun? Nej, det var, alltså, det var en maning, men det var den helige ande. Och det vill den helige ande göra med oss hela tiden. Var en utav oss. Och det har inte med personlighet att göra. Jag vågar säga det. Det har inte med personlighet att göra. Utan anden ger tillfället. Och anden låter dig möta en person som är precis lika blyg som du själv. Om det är det. För att det ska matcha. För att du ska få en ingång i den personens hjärta. Så är du skapad på det sättet för att kunna nå den människan. Paulus beskriver det på ett annat sätt när han säger att allt har varit för alla. Och det kan man väl vara också, men framförallt så är det, du är skapad för att kunna nå en del människor som inte andra kan nå. Och samtidigt så är du skapad för att kunna, alltså evangeliet är detsamma. Jag vet inte om det ger någonting det här, vi har inte riktigt gått in i den där djupa, systematiska bibelundervisningen, men jag kände att det här låg på mitt hjärta. För det hjälper inte med, vi ska ändå gå in lite mer i, men det hjälper inte med teorierna om vilka gåvor som finns. Gud vill använda det, och det finns alltid ett riskmoment för din stolthet eller för, men vad händer om det inte händer någonting? Det ligger inbyggt, det är tro. Att gå ut och veta människor som jag möter. Men det här jobbar jag själv med. Jag säger inte att jag är fullfjärd, att jag skulle vara färdig. Men jag säger, det här berört mitt hjärta. Jag vill växa i detta. Och vi kommer att göra någonting i Lorensbergskyrkan framöver. När Alfa-kursen tar, vi ska börja undervisa lite om det sen. När Alfa-kursen är slut om någon månad. Så då ska vi börja gå ut på torsdagskvällar med de som vill möta människor. Och så får Gud göra det han vill genom våra liv. Och det är ju spännande. När Herren talar om talenterna, kommer ni ihåg den? Som han delar ut, en där, två där, fem där och tio och sådär. Så säger han ju, det finns lite olika twistar på den, men han säger, gör affärer med dessa tills jag kommer tillbaka. Står det i en av dem där. Gör affärer med de här tills jag kommer tillbaka. Och det är ju lite intressant. Den som har hållit på med business vet ju att det är ju alltid en risktagning om man ska göra affärer. Alltså om du ska gå in och starta företag, då måste du satsa pengar. Du måste, alltså det finns inbyggt i, ska du göra affärer så får du köpa in först. Så får du ligga ute med pengarna så får du se om du får tillbaka det. Det ligger inbyggt. Herren vet det. Så han säger med de här gåvorna också, det är inte bara talenten, det är ju gåvor. Det är också andliga nådegåvor. Gör affärer med det här tills du kommer tillbaka. Ta risker. Ta risker. Ta risker. Ingen av oss vill vara som den där som har fruktan för att tappa bort det eller att förlora det, eller att det inte skulle bli något av det, som gick och grävde ner myntet. Han tänkte, men då har jag det i alla fall kvar och kan lämna tillbaka det sen när han kommer. Det är ju ingen av oss som vill vara det. Herre, tack för att du gör ditt värld. Men om vi tittar ändå lite, har jag hållit på länge, orkar ni lite till? Ja, det låter bra, då vet jag ungefär. Nej, men om vi då ändå går till gåvorna lite mer, går in i det, så är det ju, det är bra att ändå kunna ha lite självkännedom. Att kunna veta lite, jag vet att Gud... Att den helige ande brukar, alltså genom relationen till den helige ande, att vi lär känna honom, att vi blir lite trygga i. Eller att här brukar den helige ande, jag brukar få liksom ett bibelord och det brukar landa rätt. Om det nu är det, börja där då. Eller om det är ett kunskapens ord, eller om det är att du får se någonting. Eller... Låt oss använda det där. Och ibland kan det ju vara sådär att det som du ser det betyder ingenting för dig. Du har ingen aning, det verkar bara väldigt konstigt. Men att ändå säga det, om vi till exempel ber i en grupp på 3-4 stycken. Att ändå säga, alltså det här är så konstigt, men jag såg nu, en rosa häst eller någonting. Och så, ja, nej men ja, alltså jag känner mig jättepinsam när jag säger det. Men jag bara säger det. Om det betyder någonting så ta emot det, och betyder det ingenting så låt det bara vara. Ingen är dålig människa för det, eller, och ingen är oandlig, utan vi är här för att lära oss. Och så kanske någon i gruppen säger, ja, min dotter ligger på sjukhus och hon är liksom 5 år och hennes älsklings gosedjur, det är en rosa häst. Ja, Gud ville säga att han har sett henne. Han har inte glömt henne. Så låt oss vara frimodiga och våga börja använda det. Om vi aldrig börjar så kommer det aldrig att hända någonting. Utan var frimodig, ta risker. Men vi vill hitta vår plats i Kristi kropp. Och där kan det vara bra också att veta lite grann. Särskilt nu så tänkte jag beröra lite speciellt de här funktionella eller motiverande gåvorna, som man säger. Och de brukar man säga att det är de som står i Romarbrevet 12. Nu har vi ju läst lite grann. Vi har inte gjort någon ingående i vart och ett utav gåvorna i första Korinthierbrevet 12, men vi förstår att det finns ett uppslag där det här är smakprov, men det är så mycket mer. Livet i anden är så mycket mer än att man måste kategorisera det. Det går egentligen inte, men här är några smakprov som vi har läst i första Korinthierbrevet 12. Så om vi går då till Romarbrevet 12. Så står det i den 6:e versen att vi har olika gåvor allt efter den nåd som vi har fått. Den som har profetians gåva ska profetera i överensstämmelse med tron. Den som har gåvan att tjäna ska tjäna i sin uppgift. Den som undervisar ska undervisa i läran. Den som förmanar ska göra det i den uppgiften. Den som delar ut gåvor ska göra det utan baktankar. Den som leder församlingen ska vara nitisk. Och den som utövar barmhärtighet ska göra det med glatt hjärta. Låt oss också bara läsa, vi ska gå tillbaka till denna, men låt oss också ta, för att ändå få lite helhetsgrepp i det där vi pratar om, Efesierbrevet 4 och i vers 11. Så står det, och han gav några till apostlar, andra till profeter, andra till evangelister och andra till herdar och lärare. De skulle utrusta de heliga till att utföra sin tjänst, att bygga upp Kristi kropp. Tills vi alla når fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds son, till ett sådant mått av manlig mognad att vi blir helt uppfyllda av Kristus. Här står det ju då om de utrustande eller tjänstegåvor, som vi brukar kalla dem. Som ju också är, ja men det är ju av anden, det är ju i den heliga ande. Men att vara apostel, att vara profeter, att vara evangelist, herdar, lärare, är ju gåva till församlingen för att utrusta församlingen. Så evangelisten är ju inte bara för att, ja men du som är evangelist, du kan väl gå ut och göra det, så gör vi något annat. Utan det där är ju för att hjälpa hela kroppen, att utrusta hela kroppen, att så här kan du göra för att nå ut. Det här är kärnpunkter för att en människa ska ge sitt liv till Jesus. Det här är, och det är genom anden, så den har någonting att utrusta resten av församlingen med. Och herdar och ja, men lärare som lägger ut skriften och sådär. Men om vi ska titta på några exempel av de här ifrån Romarbrevet 12. Jag tänkte vi skulle göra det. Alltså om vi tittar manifesterande gåvorna, alltså det var de i första Korinterbrevet 12. Det här när anden kommer över och det är någonting just där och då. Nu ska vi då titta lite på de motiverande gåvorna, eller nästan alltså de funktionella, de där som har en särskild funktion. Och låt oss titta, det kanske klarna lite när vi tittar. Och här står det då, om de här gåvorna så härleds de till det ordet i grekiskan som heter karismata. Alltså det betyder just nådegåvor. Att det är något som är givet av nåd. Och det tror jag att jag har sagt innan, det är ju inte, de här gåvorna är ju inte en utmärkelse för att du är så duktig eller att du har gjort si och så många bra grejer eller lång och trogen tjänst eller så. Det har ingenting med det att göra, utan dagen efter som du blir frälst fylld med helig ande så kan du liksom, eller samma dag så kan du bara få bli använd i det här. Därför det är av nåd. Men de här gåvorna i Romarbrevet 12, de härleds inte till det som heter fanerosis. Alltså som har då mer med manifestationerna att göra. Så det är nådegåvor givna utav nåd genom helig ande. Men det är kanske inte i första hand i betydelsen av att anden kom över och så hände det någonting som anden manifesterade sig i. Men så står det då ändå när de här räknas upp, så står det att den som har profetians gåva ska profetera i överensstämmelse med tron. Om vi tittar på någon som hade det här i sig och över sitt liv, så ja, men till exempel Johannes döparen. Han bad den som profetera. Den som har profetians gåva ska profetera överensstämmelse med tron. Det är någonting som ligger mer så att säga i hans personlighet, men det är fortfarande av anden. Och personer som har den gåvan, de har ofta en andlig insikt vad som ligger bakom olika motiv. Alltså att kunna se lite bakom hur det ser ut. Och den har också i sig det här med en kallelse till omvändelse. Vänd om till Gud. Men mycket gränsar ju det här också till urskiljning, eller att kunna se orsak och verkan. Och andras verkliga motiv, vad som ligger bakom. För det är någonstans där som det faktiskt avgörs i vilken riktning saker och ting går. Vi kan ju göra rätt saker, men med fel motiv. Vi kan göra rätt saker, men vi har fel motiv. Och då blir det inte Gud välbehagligt. Den som ger gåvor, vi kommer till det, ska ge utan baktankar. Alltså den kan ju ge. Men den ger, man kan ge och vara jättegenerös. Men man, i hjärtat så är det för att då har jag saker att kräva in sen när jag behöver. De står i skuld till mig. Så det är viktigt. Det är där det avgörs. Och den som har den här profetians gåva ofta så ser den förbi. De där. Och det här är ju gåvor till församlingen. Det krävs såklart urskiljning och ingen är 100%, men det här kan ju vara personer som kanske är lite, men det kan vara lite besvärliga personer. Kan tyckas. Men då ska vi komma ihåg att det är en gåva om de är i anden. De kan hamna i köttet om också, då blir de hopplösa att göra med. Men om de är i anden och vakar det, då är det en gåva till församlingen för att församlingen ska gå rätt. Med rätta motiv. Och att det ska få behaga Gud. Inte bara göra rätta saker utan med rätt motiv. Tjänare, den som har gåvan att tjäna, ska tjäna i sin uppgift. Det kanske mest klassiska exemplet är väl Marta. Vi kommer ihåg Marta och Maria, och Marta hon var fullt upptagen med det som skulle göras och gjorde det. Sen tyckte hon till slut att ska hon bara vara där? Personer som har den här gåvan, för i botten så är det ju, och i grunden så är ju det här en gåva som också är given till församlingen och till hela församlingskroppen. Men de som har den här gåvan, de känner som regel en glädje och en oerhörd tillfredsställelse när de får möta de här naturliga, praktiska behoven. Ja, men när man ser att något behöver göras, oh, det gör jag. Alltså det är något, det är en gåva från anden som finns här inne. Men även den gåvan kan hamna i köttet. Och att det blir viktigare att göra saker, eller att man kanske till och med gör det för att man ska få så mycket uppskattning, eller i dessa tider med sociala medier så måste man lägga ut så fort man gör något bra för att få likes. Ja, Jesus säger sannoliken, den har redan fått ut sin lön. Men de har en unik förmåga, de som har den här gåvan, att se de här naturliga fysiska behoven, och de är väldigt motiverade att göra någonting åt det. Och de känner stor tillfredsställelse när de får hjälpa andra att uppnå sina mål eller planer. Så det där är någonting av den helige ande. Men kanske inte det där att anden slår till och så nu vill jag hjälpa någon, utan det är någonting som anden bor i och som anden gör hela tiden. Som ligger väldigt nära vår personlighet. Så är det med alla de här. Även den lärare som ju också kan vara en tjänstegåva. Men det är också någonting som kan ligga inlagt i ens personlighet. Och här har vi Apollos. I Apostlagärningarna 18:24-28. Jag kanske inte sa bibelreferenser till de andra. Johannes döparen är ju i Matteus 3:1. Marta är ju Lukas 10:38. Och så har vi Apollos i Apostlagärningarna 18:24. Och den här läraren, personer som har den här gåvan, de tycker om att formulera och presentera systematiskt undervisning. Alltså det ligger bara för dem, men det är något som anden har gett dem. Och de tycker om att förmedla insikter i det som har med Gud att göra, som har med Guds rike att göra, som har med Guds liksom vishet och sanningar att göra, det där som har med Gud att göra. De älskar att kunna få presentera det på ett sätt så att det blir gripbart och för människor som lyssnar. Förståelse och insikt om det som har med Gud att göra. Och sen står det att den som förmanar ska göra det i den uppgiften. Och förmanar, här kan också vara uppmuntrare. Det hänger lite samman i detta. Och det Barnabas är ett exempel på den motiverande andliga nådegåvan. Apostlagärningarna 11:22. Och människor som har den där gåvan, de är uppmuntrare. De är verkligen, de, och det är inte att de bara är pep-talkare sådär, att de drar till med för att få igång liksom folk, utan det är någonting, nej men de har det bara i sig. Kanske att du har haft turen att möta det eller har någon du tänker på som alltid när man träffar och man lägger fram någon idé eller man, något annat, så är det, ja men det här är rätt. Och det är inte ytligt, utan det är verkligen, det är nådegåva, en andlig nådegåva som bara ger vägledning, uppmuntran, säger, men det här går. Det är som att höra liksom Gud själv tala in och säga, det här går, fortsätt framåt, det här går. De älskar att få människor att ta nya steg med Gud, att gå lite längre, att utvidga liksom sitt område. Lite intressant är att ordet som är översatt här med liksom den som förmanar, det är parakalon. Och jag vet inte, det är ju lite fara att använda dem där, men det säger någonting, därför att Johannes, när han skriver i Johannes evangeliet, så använder han ju en variant på det här ordet som ju är parakletos. Och då kanske någon känner igen det, som ju är ordet för hjälparen, alltså den helige ande, tröstaren, parakletos, och den som uppmuntrar här. Den är beskriven som parakalon, alltså det är en gren av att vara den helige andes röst, skulle man kunna säga. I att uppmuntra, att få människor att fortsätta framåt med Gud. Och sen har vi nästa, och där står det att den som delar ut gåvor ska göra det utan baktankar. Alltså att vara en givare. Och här tror jag vi ska slå upp faktiskt Lukas 8. Och i vers 1. Lukas 8 och 1. Står det, därefter vandrade Jesus från stad till stad och från by till by och predikade evangeliet om Guds rike. De 12 var med honom, och även några kvinnor som hade blivit befriade från onda andar och botade från sjukdomar. Maria som kallades Magdalena, från henne hade 7 onda andar farit ut. Vidare Johanna som var hustru till Herodes, förvaltare Kusas, och Susanna och många andra som tjänade dem med vad de ägde. Det är mycket troligt att den här givandets nådegåva, att den fanns hos några av de här kvinnorna som följde Jesus. Som det står då, Johanna och Susanna och många andra som tjänade dem, alltså Jesus, och med vad de ägde. Personer som har den här gåvan, de har en speciell motivation att tjäna pengar för att ge in i Guds rike och för evangelium. Så ibland sägs det slarvigt att pengar är roten till allt ont, men det är inte vad Bibeln säger. Den skriver att kärleken till pengarna är roten till allt ont. Det är en stor skillnad. Man kan göra väldigt mycket gott med pengar. Men om det tar mitt hjärta och kärleken till pengarna, och det finns en väldig fara i det, då är det illa ute. Men pengar, det finns en gåva. Det finns de som har fått en gåva att tjäna väldigt mycket pengar för att ge in i Guds rike, till evangeliet. Och nu är det ju så där att då är det ju likadant med den här gåvan, att vi andra kan ju inte säga, ja men då, åh vad skönt, då behöver inte jag ge. Som att det skulle vara något jobbigt eller så, utan det genererar ju välsignelse till var och en. Det är ju någonting Gud vill lära oss, att leva en generös livsstil För att han är generös och han vill att vi ska vara som han. Men i alla fall, så det här är ju inte någonting, utan vi är ju alla med och ger var och en efter sin förmåga. Men så finns det de som har fått förmågan att göra affärer med riktiga och tjäna enorma pengar för att kunna vara med och göra skillnad för saker som behövs göras i Guds rike. De har en speciell liksom dragning och motivation in att tjäna pengar, men inte för egen del utan för Guds rike. Det finns en, och det här är ju ganska länge sedan, jag tror att han grundade det här företaget 1924, så det var ganska länge sedan. Men ändå, det är ett väldigt, det var ett starkt exempel och ett citat ifrån honom. Han hette R.G. Letourneau, en amerikan. Och han blev en otroligt framgångsrik industrialist. Han gav 90% av sin inkomst till Guds verk. 90% av det han tjänade, det gav han in direkt till Guds verk. Och han resonerade så här. Och det han sa var att det handlar inte om hur mycket av mina pengar som jag ger till Gud, utan hur mycket av hans pengar som jag behåller för mig själv. Alltså med andra ord, han ansåg att allt det han ägde, det tillhörde Gud. Det var hans inställning. Och att han själv, han var förvaltare av Guds egendom. Det var så han såg på sitt liv. Och så har vi den sista utav de här. Och då står det att näst sista. Så står det att den som leder församlingen ska vara nitisk. Och här är ju Paulus ett starkt exempel. Och personer som har den där gåvan, de har, ja, men det är bara som Guds nåd, så de ser vad som behövs göras, och de ser varför det behövs göras, och de har en strategi nästan med en gång vad som behövs och hur man ska göra det för att komma dit till det där målet. Och det där är en nådegåva, att kunna leda så. Och de har ofta också, de är duktiga på att involvera människor och att få människor att samlas, enas för att gå åt en riktning, åt samma håll. Och så har vi barmhärtighet. Står det, den som utövar barmhärtighet ska göra det med glatt hjärta. Det är den barmhärtige samariten har vi tagit som exempel här. Det är Lukas 10:33. Men de som har den här gåvan, de har en särskild dragning till att känna medlidande för människor. Redan i största allmänhet, men är det då någon som har råkat illa ut, så är det, ja, men hjärtat liksom bara brister. Och de kan göra hur mycket som helst liksom. Och det bor i dem, det är liksom något driv på insidan bara att, ja, men jag måste hjälpa, jag vill hjälpa. Och därför så tror jag att det står, alltså bli inte uppäten av den, gör det, men se till att du gör det med ett glatt hjärta. För det kan också hamna i köttet. Man gör det därför att man är så van vid det och det finns ett driv på insidan, men att man tappar glädjen i det och till slut så är det bara, nej, men det är bara fel på alla och det är bara jag som gör något och så blir det där som Gud hade gett egentligen som en gåva till församlingen, till att lyfta och till att vara med och omsorg, det fick någon annan eftersmak istället och så blev det inte. Så är det ju egentligen med alla de här åtta. Det är återigen lite mer av naturliga egenskaper kanske. Men det är fortfarande så att det är nådegåvor av anden. Och om inte anden får använda dem så kommer köttet att göra det. Och då blir det inte bra. Det blir inte bra att ge och ha baktankar. Det blir inte bra att vara jättebarmhärtig men att vara sur på alla. Det blir inte bra liksom, ja, med alla de här olika. Att tjäna. Utan det är livet i anden. Livet i anden. Återigen. Det är grunden för alla gåvor, vare sig det är manifestationer eller om det är gåvor som vi har fått bara som liksom pågående. Jag tänkte stanna där, men kanske att vi, men låt oss ta en stund och lyssna till den heliga ande. För han vill tala till oss nu. Fäst blicken på Jesus en stund och låt honom tala till dig, så sätter jag mig lite vid pianot, tror jag.